Hej kära radiolyssnare, det här är Tyresö radion 91,4 MHz. Programmet som följer är del 2 i Gudrun Schymans trilogi om den politiska maktstrukturen i Sverige och hur den utvecklas från att ha varit ideologiskt styrd till en kamp om röster, det vill säga makt. Ett fenomen är ett ökande politikerförakt och sökande efter alternativ. Under föredraget ritade hon figurer för att vara mer pedagogisk. Nu kan ju inte vi återge detta i radion, men jag hoppas budskapet går fram ändå. Varsågoda.
Det här att stärka mänskliga rättigheter har blivit än mer aktuellt och nödvändigt, ska jag säga, som nu har ju jobbat med det här i lite drygt 10 år. När det startade, när vi började de första samtalen om hur vi skulle gå tillväga för att få in det här i politiken, när vi kom fram till att vi skulle bilda ett politiskt parti som heter Feministinitiativ, så hade vi ingen aning om att det skulle vara en politisk utveckling med attacker på mänskliga rättigheter så som det har kommit att utveckla sig under de senaste 5 åren, kan vi väl säga. Så här ser det ut. Den politiska skalan som har att hantera det som från början handlar om att vi har den här strukturen i samhället, att vi har klass. Hela apparaten som vi har byggt upp för att hantera de strukturella konflikterna och hur det också sedan har kommit in andra dimensioner. Nu går vi snart mot val. Och då ska ni bara rita in och komma ihåg att då vi har ju någonting i Sverige som heter blockpolitik. Har haft länge. Det blockerar all politisk utveckling. Det är oerhört destruktivt. Och det är ett förödande resultat, en förödande utveckling. För att fler och fler tycker att det här, man vet inte vem som säger vad och man vet inte varför. Framförallt pratar de bara med varandra. De pratar inte med mig. De har ingen susning om vilket liv jag lever. Eller vi här i Tyresö eller någon annanstans. De har ingen aning. De sitter där och snackar om vem som ska vara med vem efter valet. De pratar inte om sjukvårdsfrågorna. De pratar inte om miljöfrågorna. De pratar inte om asylpolitiken. De bara snackar med varandra. Och hela politiken reduceras till ett maktspel om regeringsmakten. Och där är ju media väldigt, väldigt aktiva. Allt fler människor känner sig icke-representerade med en sån här utveckling. Och tycker att det är en jävla elit som sitter där uppe. Va? Och skrubbar varandra på ryggen. Och feta arvoden har de också som vi är med och betalar här. De ska ha sig en spark i arslet. Jag röstar här. Icke-etablissemangsröstning som vi ju har sett. Vi såg det förra gången i Sverige. Vi har sett det i Brexit i Storbritannien. Vi har sett det i Trump i USA. Vi har sett det i stödet till Le Pen i Frankrike. Vi såg det i det här partiet nu. Alternativ för Deutschland som kom fram i Tyskland. Alltså, ju fler människor som tappar tilltron till det demokratiska systemet, desto större stöd blir det för nationalister. För att vad ska man då tro på? Och vem är man? Ja, man har i alla fall någonting att hänga upp det på, det är att man är svensk. Framförallt så kan man ge dem en spark i arslet, de som sitter högt där uppe som inte lyssnar. Väldigt mycket är en sån rörelse och därför är det förödande med den här blockpolitiken. Som man nu kan hoppas att den löses upp inför nästa val. Också inför det faktum att vi numera, kan man säga, har 3 block. För vi har ett block där och ett block där och ett block där, kan man säga. Ja, så där ser det ut ungefär. Det är väldigt tydligt. Solklart, eller hur? Detta handlar om klass och hur vi hanterar de strukturella konflikterna som finns i ett klassamhälle. Nästa sak, nu vi pratar ju fortfarande om makt, vi pratar om demokrati å ena sidan och dominans å andra sidan. Ja, det är bra med demokrati, men nu måste vi bestämma lite mer här för att här handlade det om pengar. Här, som ni ska rita i mitten, handlar det om någonting annat. Här, stor bulle, liten bulle, ska ni rita i mittensektionen. Det handlar om en idé om att vi som är flest, i alla fall upplever oss som flest, vi vet bäst och därför ska vi också bestämma mest. Det låter ju, ja, kan man tänka sig kanske. Vi som är flest, vi vet bäst och därför ska vi bestämma mest. Det kan handla om etnicitet, det skriver vi, S som är vit, S som är svart. Och det vet vi alla att det finns det här viet. Vi är också i Sverige människor som tycker att vi har det stort och kraftfullt vi här. Och det är vi som har bott här länge. Det är vi som har bott här i generationers generationers generationer. Vi som känner igen varandra, som är lite gråbleka hyn och har lite råttfärg, slipigt hår. Vi försöker puffa till på något sätt. Vi som har namn som är lätta att säga. Så här känns bekvämt. Ja, det känns bra. Man läser av varandra. Det är enkelt och så. Och så kommer det människor från andra delar av världen och som har annan hårfärg, annan hudfärg och andra rötter. Och så tycker vi det är lite jobbigt. Får man nog säga. Det stör lite. Man vet inte riktigt. Så här. Ja, det är lite jobbigt. Men om de blir som vi så ska det nog gå bra. Ja. Och så kanske inte de vill bli som vi. Och då tycker vi att det är rätt störigt alltså. Då tycker vi att de borde åtminstone vara tacksamma. Eller hur? Och så kan man ju yttra det på olika sätt. Det här, den här tendensen. Det här uttrycket för att vi är väldigt svårt för att när hela världen knackar på och öppnar dörren och säger välkommen, hoppas du kommer att stanna. Utan att det istället är det här. Det är ju inget nytt för Sverige. Det har funnits under lång tid och det har varit väldigt, eller är väldigt tydligt på arbetsmarknaden. Det känner många till. En del försöker byta namn för man ska komma med i högen utan ansökningar. Man skickar inte med foto och så vidare. Det finns en väldigt mätbar och tydlig diskriminering. När man kommer ifrån ett land som ligger längre bort än de nordiska länderna. Det känner ni säkert till. Nu har ju det här accelererat i och med den politik som vi har, asyl- och flyktingpolitik. Så många av de här, i princip alla utom Mälsen, har ställt sig bakom. Så har ju alla förskjutit sig åt det här hållet. Och då är ju den här diskrimineringen fasansfull, får man ju säga. Det bryter dessutom emot asylrätten. Det kan också handla om sexualitet. Ni skriver hetero här och så skriver vi HBTQ här. Förkortningen för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. Också här finns det en kollektivt buren föreställning om att vi har bara två kön och att sexualitet är det som uppstår i mötet mellan de två olika kön. Det finns väldigt mycket forskning som talar om för oss att kön är inte alls så specifikt utan det är ganska flytande på skala. Ibland är det väldigt tydligt att könsorganen pekar utåt. Ibland är det väldigt tydligt att de pekar inåt. Ibland är det inte så tydligt. Förr var man väldigt snabb med kirurgiska ingrepp på mycket småbarn. Nu försöker man att hålla igen. Man har också sett nu att ju mer man pratar om de här sakerna, om att det finns fler kön och att det finns olika könsidentiteter, olika könsuttryck och olika sexualitet, ju mer man pratar om detta, desto fler människor kommer att berätta. Ju fler mottagningar som det öppnar, som ska ta hand om det man kallar numera för könsdysfori, desto fler människor kommer. Och detta är i Sverige, detta är i Europa, detta är i världen. Det skrivs nu artiklar i de här stora läkartidningarna om att kurvorna går upp så här. Man har börjat förstå att det finns en mångfald i att vara människa och att det finns olika könsidentiteter och olika könsuttryck, att de dessutom kan variera också med tid. Det är en fantastisk mångfald, det är ju en enorm tillgång i detta om vi förmår att ta till oss det. Men fortfarande så sitter den här heteronormen väldigt hårt och det gör att väldigt många människor inte kan, orka, vill leva sin identitet. Så vi jobbar på med prideparader och annat. Det kan också handla om funktionalitet. Ni skriver funktion här och variation här. Och då pratar vi om människor som har fysiska eller psykiska funktionsvariationer. Jag kanske sitter i rullstol, det finns ingen ramp, det finns ingen hiss, jag kommer inte in. Här funkar det ju bra, här är det tillgängligt, men det är minsann inte överallt. Många ställen så finns det inte den möjligheten och människor får vända och åka hem. Jag kanske har någon diagnos, ADHD eller Asperger eller något. Och möts inte jag kunskap om vad detta är så blir jag sedd som en otroligt jobbig människa. Eller unge i skolan. Och jag får inte möjlighet att utvecklas till min fulla potential. Väldigt många ramlar mellan alla stolarna. Och det här handlar inte om enskilda individer vid enskilda tillfällen. Utan det handlar om en strukturell diskriminering. När man pratar om det här så brukar man bunta ihop det där. Man är ju inte döv, blind och döv, utan man säger ja, vi har förstått att vi har ett samhälle som uppvisar strukturell diskriminering. Och då brukar man lägga till kön också. Så jag skriver i tecknet för kvinna här och så skriver vi i tecknet för man här. Man brukar lägga till det och så säger man så här, ja, vi har strukturell diskriminering i samhället. Vi har rasism, vi har homofobi, transfobi, vi har sexism, vi har vi diskriminerar människor med funktionsvariationer och det här är inte bra. Det är absolut inte bra, säger alla här. Vi vill inte ha ett sånt samhälle, vi vill ha ett samhälle som uppvisar mångfald. Alla ska kunna vara med. Det gäller både invandrare och kvinnor och människor med olika funktionsvariationer och HBTQ-personer och så vidare. Alla ska kunna vara med. Nu ska vi jobba systematiskt långsiktigt med detta. Strukturerat. Vi ska ha ett mål. Målet är mångfald. Och för att nå dit så ska vi jobba där vi är. Vi ska göra policies, mångfaldspolicies, som sen ska brytas ner i mångfaldsplaner som ska ner i organisationerna och förändra organisationerna och rekryteringen så att vi får mångfald. Men jag ska säga så här, jag har hittills inte träffat någon som med lysande ögon säger yes, vilket verktyg. Vi har gjort en mångfaldspolicy som det bara gnistrar om och sen bröt vi ner i mångfaldsplan och hela ledningsgrupperna var inne och tjo och tjim. Det blev ju så bra. Så vi tog ju ner det sen i verksamheten och oj vad människor förändrade och hela rekryteringen och nu har vi någonting helt annat. Det har jag aldrig träffat på någonstans utan det brukar vara lite sådär och lite så. På väldigt många håll så är det någonting som är en hyllvärmare mer eller mindre. Och så ja, vi har en plan och vi uppdaterar den ibland och sådär. Det är väldigt mycket ord och lite verkstad. Kan man säga, och det är synd. Men det finns någonting som är avgörande fel här. I den här illustrationen, vad är det? Jag har lurat er att rita ett fel. Vad är det som är fel? Vad är det för något? Ja?
Kvinnor är åtminstone hälften.
Kvinnor är åtminstone hälften, precis. När man gör så här, så är det ytterligare ett uttryck för den här idén om att kvinnor är en liten grupp. De har det inte så roligt. I alla fall inte varje dag. Skita på någonting. Va? Skicka dem på kurs. Eller något sånt där. Man har, det finns den här mentala idén. Alltså. Den är ju jättefel. Det andra är inte särskilt roligt det heller. Men kvinnor är halva befolkningen. Dessutom så är det skillnad på vad invandrar kvinnor och invandrar män. Eftersom vi har ett samhälle som behandlar olika. Så det, och det är också om man har funktionsvariationer och så. Och hela den kunskapen osynliggörs. Det här är så fel. Så nu skriver ni kryss där och kryss där. Och så skriver ni fel här så ni kommer ihåg det. När ni ska prata med de här fem. För gör man fel analys från början så blir det ju också fel sen. Så då är nästa fråga. Jaha, här har vi illustrerat klass. Och strukturella konflikter. Här har vi illustrerat normbildning som skapar strukturella konflikter. Hur skulle det se ut då om vi skulle titta på kön? Om vi sätter på oss de här genusglasögonen och så går vi in och botaniserar här. Och delar upp utifrån kön. Hur blir det då? Och då så ska vi till vår hjälp ha den absolut bästa faktasamlingen som finns. Statistiska centralbyråns Latund. För jämställdhet. På tal om kvinnor och män. Är det något tag som har sett den? Det här är guld. Den här kommer ut vartannat år. Nästa den kommer en ny 2018. Och här är våra liv kartlagda. Här det är befolkning, hälsa, utbildning, tidsanvändning, omsorg, förvärvsarbete, lön, inkomst, brott, inflytande.
Vem har skrivit
det? Allt är uppdelat på kön. Det är Statistiska centralbyrån. Här allt finns här. Man frågar hur det är ställt. Ja, det kan man titta på. Inkomster, man kan titta på deltid, man kan titta på rubbet. Här finns också nedtecknat det som är de nationella jämställdhetsmålen. Hur många av er känner till att vi har nationella jämställdhetsmål? 1, 2, 3, 4, 5 kanske. Hur lyder det övergripande målet? Ja, det är ju inte så lätt eftersom ingen pratar om det. Det är ju så här, vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv oavsett om vi är kvinnor eller män. Det är det övergripande målet. Det ställde sig hela riksdagen bakom 2006. Det var då nedbrutet i 4 undermål. Det ena handlar om representation. Det ska synas i samhället på alla poster och positioner, både kvinnor och män kan ha dem. Har vi kommit dit?
Nej.
Nej. Det andra handlar om rättvisa ekonomi. Vi ska vara ekonomiskt självständiga i livet och livet ut. Det handlar om rättvisa löner och pensioner. Har vi det?
Nej.
Det tredje handlar om reproduktionen. Vi ska dela lika på föräldraransvaret och det obetalda arbetet hemma. Gör vi det?
Nej.
Det fjärde handlar om att utplåna mäns våld mot kvinnor. Har vi gjort det?
Nej.
Som jag frågar er då, är Sverige ett jämställt land? Så svarar ni.
Nej.
Precis. Och det är inte någon åsikt utan det är en kunskap. Och den finns här. Här finns målen beskrivna. Här finns den statistik som talar om hur det är.
Kan man köpa den?
Den kan man köpa. Man kan gå in på Statistiska centralbyråns hemsida och beställa den. Den kostar 50 kronor. Ryms i varje liten kavajficka. Eller, nej, den är sjukt bra. Man kan beställa 500, då får man rabatt. Man kan, gjorde vi feministinitiativ i Simrishamn, vi delade ut i valrörelsen. Man kan ladda ner den förstås och skriva ut den själv. Det är guld detta. Nu har det tillkommit två nya mål. Inte för att de gamla är uppfyllda, utan för att man har upptäckt mer som skaver utifrån kön. Det ena är utbildning. Tjejer har bättre resultat men mår sämre. Killar har sämre resultat men mår bättre. Så nu ska vi jobba för jämställd utbildning. Och jämställd vård, för att man har upptäckt att kvinnor får sämre bemötande, äldre läkemedel och det tar flera minuter mer när kvinnorna ska ha ambulans. Så nu har vi sex mål som hela riksdagen har ställt sig bakom. Och man skulle förvänta sig att de tävlade om att komma med de reformer som skulle ta oss till målen. Icke. Jag vet inte om ni lyssnar på partiledardebatten. Hörde ni ordet jämställdhet överhuvudtaget?
Nej.
Det ekar tomt. Och det är väldigt intressant med tanke på att i förra valet 2014 så tävlade partierna om vilket som var mest jämställd. Kommer ni ihåg vilket som var mest feministiskt? Eftersom Feministiskt initiativ var på väg att ta sig in i riksdagen. De hissade flagg här, liberalerna. Och sa, kommer ni ihåg en snygg bild på Birgitta Olsson där så feminism utan socialism. Och Vänsterpartiet svarade med en snygg bild på Rosanna Diamarca där det stod feminism fett med socialism. Och vi som inga pengar har, vi gjorde en snygg bild på mig idag på nätet och stod det feminism med extra allt. Men de tävlade, de pratade om feminism och jämställdhet i sina tal i Almedalen, så medlemmarna blev alldeles bleka. De hade aldrig hört sina partier prata på det sättet. Och de slutade genast också efter valet. Sen blev det tyst och i året därpå, som alltså var 2015, då tävlade de i nationalism. Förstår ni? Det visar på hur löst den här feministiska fernissan satt. För då var de plötsligt där. Det var 2015 och det började komma väldigt många människor. De tävlade om vem som hade flest svenska flaggor i bakgrunden. Och vem som flest gånger kunde säga jag älskar Sverige. Så det går snabbt i politiken.
Ni har hört Gudrun Schyman ge sin syn på det politiska maktlandskapet. Detta var del 2 av hennes samhällsanalys. Tack för att ni lyssnade.